Tack så mycket. Det var ju trevligt att få komma hit här. Det har jag fått lite återbud på mina samlingar. Så får man ju lite abstinensbesvär om man inte får medverka här. Det är ju... Och så förbad man ni över mig här så fick jag komma till Älgarås. Jag har ju passerat mycket här eftersom jag hade hus ett tag i gamla Konsum i Hova där, va. Men det har sålt nu så jag åker väldigt sällan den här vägen. Men jag försökte nu att lägga ut på Facebook och inbjuda alla mina vänner här från Guldspång och Midskog och Otterbäcken och alla möjliga håll i kanten. Men jag vet inte, de lyser med sin frånvaro här. Jag vet inte vad som hände. Men man ska ju ha sån väldig respekt nu för tiden. Så här, men har man inte förstånd till det så fortsätter man som vanligt. Ja, med sagt, det är jag. När jag kom in i fängelset så kom det en av fångarna fram till mig och sa: Börje, du ska upp till chefen. Jaha, tänkte jag. Jag visste ju direkt att det var ju inte fängelsedirektören man pratade om. Utan i ett fängelse är det en hierarki. Och den som sitter på toppen, han råder över liv och död. Och då pratar vi om det stora stadsfängelset i Medellin med 7000 fångar. Tidigare var det världens värsta fängelse med 2-3 mord om dagen. Då kan ni tänka vilket helvete på jorden detta var. Alltså. Det var byggt för 1200 fångar ungefär och nu var det 7000. Fruktansvärt egentligen det, hur det kan bli. Alltså. Och när jag följde med honom då alla dessa vindlande gångar och till slut så var jag uppe hos chefen. Han bodde ju inte så illa. Han hade en fin våning där och betjäning och tv och soffor och det var väldigt fint där. Men han stod i dörren där och då höll han i en boll, stod som en tennisboll ungefär. Och vit var den och så bollade han lite och så kastade upp den och så fångade han den. Så höll han på, sådär. Ta den, sa han. Och jag tog bollen där och började bolla lite jag också, sådär. Fattar du ingenting? Titta där, sa han. Ser du den där bruna? Det där bruna där, sa han. Ja, ser jag, så. Det är krossat kaffe, sa han. Och när vi sticker in det i en sån här boll, då kan inte vakterna och hundarna, de kan inte känna doften. Nej, sa jag. Men om nu jag går ut härifrån och hunden får ner sin tass i min ficka och hittar den där bollen, hur många år får jag sitta här då, sa jag. Jaha, sa han, du får sitta 8 år, sa han. Ja, du får nog skicka den här bollen med någon annan då, sa jag. Då tog han fram det här häftet. Det står Evangelio de Marcos, står det på den. Och så sa han, det är det här, sa han. Det är det här som gör att vi inte längre behöver drogerna. Vi behöver inte vapen. Det är det här som har förvandlat allt, sa han. Jo då, det visste jag ju om redan. Men för några år sedan började vi samarbeta med det här Prison Fellowship, heter de, i USA. Och det är en fantastisk fin handledning om hur man kommer till tro. Och det hade resulterat i en våldsam expansion när det gällde hur många som kom till tro där i fängelset. Tidigare så hade vi haft totalt på de fängelser vi bearbetade 3 000, 4 000, 5 000 om året. Och det är ju inte så illa det heller. Men i och med att vi började använda det här häftet då expanderade det. Och nu, en del av det jag säger ikväll, det ska ni komma ihåg. Men nu ska jag säga någonting som ni inte ska komma ihåg. Så försök att glöm nu. Kan ni göra det? För att om ni säger det som jag nu säger här, va, då säger folk att det där tror inte på. Så det är bättre ni inte säger det då. Förra året så var det 18 076 fångar som lovade inför Gud och medfångar aldrig mer kriminalitet och droger. Ett löfte. Men det var väsentligt mindre än året innan. För då var det 19 965. Och året innan dess, vad blir det? Det blir 2017. Då hade vi rekordåret. Och då var det över 30 000. Så glöm det. Glöm. Han har glömt det. Men väckelsen håller på att ebba ut nu och ta slut i fängelserna. Vi bearbetar 106 fängelser och det håller på att ta slut nu, väckelsen. Vet ni varför? Ja, det var nästan rätt. Fångarna räcker inte till. Ja, det är illa. De får ta in nya då. Ja. Men jag tog med de här knivarna. Ett stickvapen. Det är brunt på skaftet där. Usch, jag tycker inte om dem. Boom. Det sa evangelisten som arbetade i fängelset. Börje, de här knivarna, de behöver vi inte längre här, sa han. Det har mördats många människor med de här knivarna. Man skar halsen av dem och så hällde man nu blodet och målade graffiti i fängelset. Jag sa ju det förut, att det var helvetet på jorden där. Jag lyssnade en gång på en idrottsreporter i tv. Och så sa han så här. Sist jag såg honom var han osynlig. Och jag lyssnade. Det var ju väldigt roligt och fyndigt sagt. Sist jag såg honom var han osynlig. Och då menade han alltså att det var en spelare på plan då som underpresterade. Eller som man numera säger, han levererade inte. Sist jag såg honom var han osynlig. Och när jag hörde det, då började hjärnan snurra och så här. Det började, vänta, osynlig. Vad har jag hört det förut? Och då kom jag ihåg pojkarna på sista bänken som jag hade i juniorerna då. Och när flickorna ropade, nej vi ska sjunga Trygga Rekan. Då skrek pojkarna på sista bänken, härliga Lotta, skrek de. Kommer ni ihåg den sången eller? Härliga Lotta till ungdomens dagar, vandra med Jesus. Har ni hört den? Och en, det var kärn, vad jag håller på att bli gammal nu. Den sjöng vi ju på juniormötena i söndagsskolan. Det var ju en underbart fin sång. Och där finns det en strof i en vers lite senare där va. Om väl den osynlige vill jag som Mose i tron härda ut, heter det där. Aha! Det var det jag kom ihåg när jag hörde idrottsreferatet. Men vänta lite nu, det där... Jo, det kommer från Hebreerbrevet. Det är ju Hebreerbrevets författare som säger att lik Mose, den osynlige... Ja, där är det! Och jag slog upp det. Jo, men det stod där. Och då lade jag märke till en sak som var lite underligt. Osynlig stavades i min bibel med stort O. Det ska man inte göra. Det är ju egen namn och när man börjar ny mening så man använder stor bokstav. Men i det här sammanhanget så stod det alltså osynlige med stort O. Och då fattade jag begreppet, aha, det är det som förvandlar fängelset. Det är den osynlige som vandrar här alltså. Och när vi en gång skulle komma in på Maxima-avdelningen, det var den avdelning som hade de grövsta brottslingarna som man skulle skydda väl. Då gick vi igenom 17 dörrar. Med olika lås och kombinationer och fingeravtryck och hit och dit. 17 dörrar. Och när vi kom in där så hörde vi lovsången ifrån fångarna. Den osynlige hade varit före oss där. Sist jag såg honom var han osynlig. Det var 17 dörrar men de hade inte hindrat den osynlige att komma in. Han hade kommit in där. Och där stod ledaren för hela fängelset med 7 000 fångar. och viftade med en bibeldel och sa, det är det här som förändrar fängelset. Genom detta lilla häfte talade den osynlige. Är ni med? Ja, i Älgarås är jag. Här. Ja. Medellin, det är kokainhuvudstaden. En stor stad med 3-4 miljoner människor i Colombia. Där. Vilken tur att jag blev avbruten där och kunde få rätta till det alltså. Ja. Och jag ska inte alls tala om Ankarstiftelsen. Det gör jag egentligen aldrig. Jag talar om människor jag mött. Och framförallt om den osynlige. Och det är just den staden Medellin som styr kokainhandeln i världen fortfarande. De levererar ungefär 1 000 ton om året. Och ett litet gram kan kosta en stor summa pengar. 1 kilo kan kosta 1 och 2 miljoner. Så ni förstår att det är krafter som arbetar här alltså. Landet mötte spanjorerna ungefär 1526. Och då hade Columbus kommit dit 1492. Och så började man då söka efter guld över hela Amerika. I de flesta av de här länderna så gick det våldsamt till, men värst var det i Colombia. Man funderade på vad beror det på att vi har haft krig och våld och fruktansvärda handlingar i 500 år. Man frågar män ibland så här, hur länge har det här kriget pågått som nu pågår? Ja, det har pågått i 53 år, 54 blir det nu, ja. Nu har det gjorts en fredsuppgörelse med FARC-gerillan, men inte med de andra gerillorna. Så kriget fortsätter egentligen. Vad kommer det sig att ett land har drabbats av så fruktansvärda ogärningar? Det är 3 saker, säger man. Det ena är kokainet. Denna drog som läkarna konstruerade. Och så skulle vara en drog utan några biverkningar. Men det alla de läkare som rekommenderade drogen dog av missbruk. Här förädlas det och här säljs det ut över hela världen. Det andra är inbördeskriget. Och det tredje är dödskulturen. När 2 svenskar blir osams, vad gör de? De pratar inte längre med varandra. Hej. Och i Colombia så skjuter man. Och duger man inte till att skjuta själv, då får man leja någon som skjuter. Och det pågår fortfarande. Vi har 1 mord i Sverige per 100 000 invånare och år. Visst ni det? Så vi har ungefär 100 mord om året i Sverige. Och ja, det är alldeles för mycket. Jag skulle önska inte vara 1 enda mord alltså. Men det är fruktansvärt. USA har 7 gånger mer. Det vet inte Trump om. Ryssland har 22 gånger mer. Och Brasilien har 62 gånger mer. Och Colombia hade under sina allra värsta dagar 124. Och Colombia, som var världens farligaste stad, hade 326. Då har ni lite begrepp när folk säger att det är så fruktansvärt och det är skjutningar överallt. Och det är sprängningar och varenda dag hör man allt det här. Ja, det är alldeles för mycket. Och allra värst var det 1989. Sen har det sjunkit. Och nu sista åren har det stigit lite till. Men det är inte så mycket som var. 89 var det värst. Men det är alldeles för mycket. Men i Colombia är helvetet loss för det mesta. Detta resulterar i 121 000 fångar på landets fängelse. Och de är överfyllda. När vi började bearbeta fängelserna ungefär 20 år sedan. Och vi började se vad den osynlige gjorde. då blev det hopp för Colombia. Och det märkliga är att det förändras nu mycket snabbt. Nu har myndigheterna i landet observerat det här. Och den 2 oktober i år kommer jag att resa ut till landet. Och jag ska då träffa presidenten och regeringen och riksdagen. Och de ska ge mig en fin utmärkelse för detta arbete som vi gör. Det kan de gott göra, eller på säga. Men jag gör egentligen ingenting. Det är våra medarbetare tillsammans med den osynliga som gör detta. Sen kan jag berätta att för något år sedan så kom jag i tvivel. Kan det vara sant det här? Nej, det är inte möjligt. Det kan inte vara möjligt. Så en lördag morgon så tar jag telefonen och ringer Stockholms universitet. Och kan ni tänka, en lördag, de svarade. Och så bad jag att få tala med Jerzy Sarnecki, professorn i kriminologi. Ni känner igen den här skäggiga människan som man intervjuar rätt ofta i tv. Och de kopplar fram mig. Det är ju rätt märkligt. Och så säger jag så här, jag håller på att jobba i Colombia med fångar. Och då börjar han berätta, han pratar nog en timme tror jag, om hur man radikaliserade islamiska pojkar. Och när jag pratade färg så sa jag, vi håller på likadant, sa jag. Men vi radikaliserade mot andra hållet, sa jag. Det var intressant, sa han. Är du i Stockholm? Nej, nej, men jag kan komma, sa jag. Och då blev jag uppkallad till universitetet i Stockholm. Och när jag började berätta om det här så säger han så här, jag tror inte på Gud, sa han. Ja, men du är jude, sa jag. Jag tror på frälsningen, sa han. Jaha, sa jag, du tror inte på Gud, men du tror på frälsningen. Ja, sa han. Jag är vetenskapsman. Jaha, det var ju väldigt intressant. Och så började vi fundera på det här, han och jag tillsammans. Och när jag pratat en stund så kallade han in några andra professorer också som tyckte de skulle behöva lyssna på det här. Och jag berättade och berättade och berättade. Och så till slut blev det så att vi bestämde att han skulle skicka ut 2 studenter som skulle kontrollera om jag talar sanning. Efter ett tag så fick han tag på en, han var polis i Norrbotten. Och den andra, hon var utredare hos polisen i Stockholm. Och de, för ett år sedan så var de med i Colombia och studerade det här. Vet ni vad deras uppsats hette? Ja, det kan ni inte veta. Frälsningens makt hette den. Det hade de hittat på själva. Det var ju inte så dumt. Ja. Och då började man intervjua massor med fångar. Om deras väg till tro och förvandling. Varför har du lämnat kriminaliteten och drogerna? Varför har du gjort det? Och så började man berätta vad som hade hänt i deras liv. Och då lade den här kvinnan, Caroline hette hon, hon lade märke till att de var, hon hade då frågat dem först, när blev du religiös och sådär va? Och de har sagt, nej men jag är inte religiös. Jag är frälst, hade de sagt då. Jaha. Och så när hon fortsatte sin utredning, då frågade hon varje fånge, är du religiös eller är du frälst? Det var ju ganska roligt att hon indelade dem på det sättet då va. Och i själva avhandlingen då så hade hon skrivit det i inledningen på fråga ifrån Börje. Så vad är det för skillnad mellan att bli frälst och religiös? Och då skrev hon så här. Religiös, säger Börje, det är den som anammar en religion. Och frälst är den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Det håller ni med om, va? Ja. Och hon fick det godkänt, sin avhandling. Men den här mannen som var med, han fick inte sin godkänd. Jesse underkände honom. Och han var ju också jude. Och när man tänker på judar så brukar man skoja och säga att 2 judar så är det 3 olika meningar. Så det är inte alltid de kommer överens. Nej. Men den här kluriga mannen, Jonas hette han, han åkte till Jerusalem och stegade upp till Hebreuniversitetet där och presenterade sin avhandling som var skriven på engelska. Och han blev godkänd där med högsta betyg. Och det ringer han upp till mig och säger då att han var så oerhört glad över detta. Och så säger han så här, när jag följde med dig till Colombia, sa han första gången, då trodde jag inte på Gud, sa han. Men det gör jag nu, sa han. Minns du, sa jag, vad Jesse sa? Ja, han trodde inte på Gud, men han trodde på frälsningen. Jonas, sa jag. Jag tyckte det var ganska smart sagt av mig. Det allvarliga med svenska folket, det är inte... Det är just att de tror på Gud, men de tror inte på frälsningen. De flesta människor tror på Gud. Ni kan fråga vem som helst, nästan stöter på dem så här, så... Jo, men det finns någon högre makt. Det finns någon som styr och det finns i ödet och sen här New Age. Och alltså, alltså nästan varenda människa tror på Gud. På något sätt en Gud, sa jag. Ja, det är ju så, sa han. Ja. Det allvarliga är att man inte tror på frälsningen. Och då sa jag, Jonas, om du kommer till doktorn och så säger du så här, jag har fruktansvärt ont i magen, så jag håller på att dö. Åh, sa doktorn, det var intressant. De symptomen känner jag igen. Och jag har en medicin här som fixar det med samma. Det är inga som helst problem, säger doktorn till dig. Då säger du så här till doktorn. Doktorn, jag tror på dig. Och jag tror på medicinen. Men om du inte tar in den, då hjälper det inte att tro på doktorn. Tänk efter lite här. Det hjälper alltså inte att tro på Gud. Om inte detta får genomsyra dig och lyfta upp dig ur skiten. Och tidigare så ringde Jonas till mig. Vi hade mycket kontakt då. Och så sa han så här. Vad har du för teori själv, sa han, om det här som hände i Colombia? Det här som... Ja, sa jag. Jag kan inte det här, sa jag. Det är väldigt knepigt, sa jag. Och Jesse har sagt till mig att det har aldrig gjorts någon forskning på det här. Vad är det som händer vetenskapligt när en människa blir omvänd? När en människa blir frälst? Ja, men det måste ju ha pastorskolorna och universiteten som utbildar präster. De måste väl studera det här. Nej, sa han, det gör de inte. Ja, men det är ju kärnan, sa jag. Det är ju det viktigaste att lära sig. Vad är det som händer i en människa när hon blir frälst? Och då säger Jonas till mig, har du någon teori, sa han. Ja, sa jag, om du går fram på bokhyllan och hämtar boken, sa jag, och sen tar du fram den här judarnas gamla sångbok, sa jag. Ja, vadå, sa jag. Det kan du väl, hämta judarnas gamla sångbok, sa jag, den har du i bokhyllan, sa jag. Och så kommer jag tillbaka. Det är sången nummer 40, sa jag. Och sen är det då versarna 3 och 4. Och det vet ni ju direkt här vad det är då. Jag har inte med mig någon bibel, men det hör man numera i telefonen här. Så det är ju så väldigt praktiskt att ta upp telefonen och läsa då, va. Och det är för sångmästaren av David en psalm. Stadigt förbidade jag i Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Och så frågar Jonas, ja, vem är han? Jag rekommenderar er att läsa den här bibeltexten flera gånger och tänka efter det här. Se nu, en ny sång i min mun, ja. En lovsång till vår Gud, står det då, va? Så det kan ju inte vara Gud då, inte. Vem var han? Och Jonas sa ingenting. Han var tyst. Vem var han? Ja, ni kan ju fundera. Han som var till från tidernas begynnelse och så tog sin boning ibland oss. Det var han som tog tag och lyfte mig upp ur fördärvets grop, den djupa dyn. Och det kan jag berätta om nästa gång här, va? För jag hoppas jag får komma tillbaka någon gång här. För det tar över 3 timmar om jag ska berätta det mesta. Och då sitter inte ni kvar. Men ni kan göra så att ni skrapar lite med foten när jag ska sluta. Då stannar jag direkt här, va? Och så går och sätter mig här. Så. Hej, jag satt tyst här. Då berättar Jonas en intressant sak för mig. Du, sa han, jag har ju intervjuat väldigt många nu utav de här fångarna. Som har suttit inne hemskt många år. Och jag har lagt märke till en sak, sa han. Nästan alla av dem nådde vägs ände. Och vet ni vad man gör när man når vägs ände? Om man är fattig så att man svälter. Eller att man är rik och har hur mycket överflöd som helst. 1500 människor i genomsnitt tar livet av sig i Sverige varje år. Det är inte bara de fattigaste. De har nått vägs ände. Och så säger Jonas, och det visste inte jag om faktiskt, att nästan alla dessa fångar som blir omvända hade nått vägs ände. Och i sin avhandling som blev godkänd av de höga professorerna i Jerusalem har han en liten passus på slutet. En intervju med en av fångarna, och då skriver fången ungefär så här. Jag hade nått vägs ände och bestämt mig för att ta livet av mig. Och jag tog ett lakan och knöt om halsen och sen hoppade jag ifrån sängen. Det var väl en sån där överslag. Och lakanet gick av. Ja, ni står väl också och sliter där ihop med frun, eller? Ja, man ska sträcka lakanet innan. Inte kan man slita av ett lakan. Nej, det håller hur mycket som helst. Men lakanet gick av och jag hamnade på golvet och där stod det i avhandlingen. Där var det kiss och bajs och skräp. Och då fick jag se att ifrån min bibel som låg på sängkanten kom det ett starkt ljus som uppfyllde hela den kolsvarta cellen. Och då så säger Jonas, jag ringer upp honom ensamma och säger, vad är det du skriver, säger jag. Jo, men det är så han berättar. Jaha, säger jag. Och var kom ljuset ifrån? Ja, det kom från bibeln, sa han. Jaha, men ja, det brukar väl inte lysa så mycket om det. Då säger han så här, och detta är sensationellt alltså. Nästan alla fångar som försöker ta sina liv blir utsatta för det här ljusfenomenet. Oj då, tänkte jag. Har du hört talas om detta i något annat sammanhang, säger jag. Nej, sa han. Då säger jag att den jude i världen, en av de som har påverkat mänskligheten mest av alla, han andades hot och modlust. Har ni hört något så otäckt ord alltså? Han hade lust att döda. Han hade lust att hota. Det var en glädje inom honom som flöt upp. Och han var på väg till Damaskus. Och då så hör han en röst. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och samtidigt såg han ett bländande ljussken. Och han föll till marken och var blind. Har du hört talas om det, sa jag. Aldrig, sa han. Apostlagärningarna 9, läste jag så. Och jag var så fascinerad av detta fenomenet, ljusfenomenet. För jag har ju varit med i församlingen längre än någon annan er här. Eller? 1955. Nej, inte någon har varit med längre än jag. Och jag har aldrig hört talas om detta förut. Det ljusfenomen som Paulus upplevde på Damaskusvägen. Att det skulle vara någonting som fångarna i Colombia fick uppleva i den situationen man ska ta sitt liv. Vad intressant, tänkte jag. Så nu har jag skickat ut en hälsning till våra medarbetare i Colombia. Vi har ju 2100 eller något sånt där som besöker fängelse som volontärer. Det är väl anhöriga och det är sådana som älskar fångar och sådana. Jesus säger ju det. Jag var i fängelse och det har de begripet. Och då besöker de fängelse. Och de är volontärer för oss på 106 fängelse. Och nu har jag skickat ut meddelandet till dem och frågat, har ni hört talas om ljusfenomenet? Så nu väntar jag med spänning på att de ska komma in med rapporter. Jo, men det vet ju alla. Vända en. Jag skulle inte förvåna mig. För Jonas säger det att 80-90% av alla omvända som vi träffade hade drabbats av ljusfenomenet. Jaha. Och vad säger det oss? Den osynlige vandrar genom stängda dörrar. Ingen ser honom, men man ser spåren efter honom. Oh. Vilken välsignelse att det fungerar. Oh. Och jag har hamnat i en återvändsgränd. För nu har några vänner ifrån Södertälje kontaktat mig och sagt så här. Vi har ju arbetat i fängelse i 20 år. Och nu har vår förening gått i konkurs. Och jag undrar om inte Ankarstiftelsen skulle kunna hjälpa oss så att vi fick nya jobb. Så nu har jag fått igenom det i vår styrelse att vi ska börja arbeta i Sverige också. Och då ska vi anställa de här fyra personerna och de har drivit ett sånt här halvvägshus kan man säga i Södertälje. Egentligen är det inte ett hus utan det är två lägenheter. Och de har jobbat med det här så fantastiskt bra. Så när jag frågade dem efter resultatet så sa de vi ska ta och kolla upp det här riktigt noga. Ska vi undersöka hur det här ligger till. Och då fick jag häromdagen en lista på 100 namn på fångar, mördare och livstidsfångar i Sverige. Som hade gått igenom den processen också att de hade tagit emot Jesus i sina hjärtan. Och sen ville de aldrig mer syssla med kriminalitet och droger. Den osynlige vandrade i Sverige också. Det var internationellt. Det visste inte vi att en osynlig kan vandra här. Ja, vi har hört några rykte ibland. Och på LP får vi ju höra sådana här vittnesbörd. Och det gläds vi väldigt mycket åt. Så nu, och jag ringde upp då. Men detta är ju helt otroligt. Att ni, ja det är mycket fler sa han. Men vi har inte kontakt med alla. Ja, det är säkert ett 50-tal till som de har fixat på 10 år. Jag blir förstummad. Fungerar detta i Sverige? Ja, det gör det tydligen. Så nu har jag begärt att få tala i riksdagen om det här. Och det är inte lätt. Men det finns den här rektorn i Lund. Han heter Per Eriksson. Han är ju rektor på universitetet där. Han har slutat nu. Men jag har kontaktat med honom. Och då har han sagt så här, jag är med i en förening som heter RIFO. Och RI står för riksdag och FO står för forskning. Och de har till uppgift att lägga fram sociala innovationer i riksdagen. Och det skulle platsa där, säger han. Så nu ska han försöka få in mig här under hösten att jag ska få tala i riksdagen om sociala innovationer. Och då kommer jag berätta om den osynlige. Och jag har försökt att få kontakt med Morgan Johansson Och Mikael Damberg, och det var fyra stycken olika riksdagsmän eller ministrar, men de vill inte prata med mig om det här. Hej, jag hoppades att jag skulle hitta någon socialdemokrat som ville prata med mig, men det går inte. Men jag tänkte en gång, då var det Lasse Holm, han som sjunger Diggiloo och det här, vet ni, han bor i Mölltorp. En väldigt fin människa är det. Och då så sa han till mig, du, tänk på mig på lördag, sa han. Jaha, vadå, sa han. Jo, jag är inbjuden till riksdagen, sa han. Jaha, så det var ju spännande, vad kul. Och så ringde han upp efter och sa, du, vet vad som hände, sa han. Nej, det vet jag inte alls, sa jag. Jo, du vet att jag fick sitta vid honnörsbordet. Och då fick jag sitta som bordsdam, hade jag då Lena Micko. Hon är ju civilminister. Så nu har jag berättat om hela ert arbete om Ankarstiftelsen i fängelserna i Colombia. Och hon blev så intresserad som hon ville att du ska skicka över det skriftligen där. Så det gjorde jag. Och hon hörde inte av sig. Än. Ja. Och jag är ju ett vägskäl nu. Ska jag strunta i det alltihop det där med Sverige? Och riksdagen. Jag blir så trött på dem alltså. Jag har pratat i timmar med dem på regeringskansliet. Och jag håller på att tröttna på dem. För det är ju så här. Detta är ju en innovation. Vad kostar en fånge som, eller vad kostar en kriminell människa i Sverige som går snett? Ja, han kan gå till 10 miljoner på ett år. Vänta nu, hur var det med de här gänget i Södertälje? De hade omvänt och förändrat livet för 150 fångar. Men det, då är de ju lönsamma. Ja, men de är ju mycket lönsamma. Och då tänkte jag så här... I riksdagen då, om jag får tillfälle där, va, då är det väl någon som kan kanske tala till mig allvarligt och att jag måste vara anpassad och snyggt klädd och så. Det kan ju hända. Men jag har tänkt ut, alltså säga så här till dem. Valda ombud av Sveriges riksdag. Ni ska bestämma att ut med ett budskap till alla som agerar i fängelse och med fångar och med kriminella människor och poliser. Använd alla till buds stående medel. Använd alla till buds stående medel. Sex ord. Vi måste bringa ner brottsligheten i Sverige till en lägre nivå. Om jag vore för, vad heter han nu, Löfven, då skulle jag säga det till Morgan och gänget omkring honom. Gör vad ni vill, men inom ett år ska ni minska brottsligheten i Sverige med 10%. Ja, men det går väl inte. Det är er uppgift att fixa det här. Ska ni behålla jobben, så är det, sätt igång och gör något nytta. Och då skulle ju naturligtvis Morgan skulle ju samla sina vänner och säga, nu har Löfven strupgrepp på mig. Jag måste se till så att vi minskar brottsligheten. Han är ju ändå justitieminister. Och så skulle alla börja med detta. Och så skulle någon säga så här, ja, jag har lösningen. Ja, vadå? Vi börjar med yoga. Yoga i alla fängelse. Fungerar det? Ja, det vet jag inte. Och du då? Jag tror att vi ska börja spela fiol med allihopa. Fungerar det? Ja, det vet jag inte, men vi kan försöka. Och så säger någon, åh, lite praktik. Du kan sitta och måla påsktuppar. Ja. Och så kan man testa de olika metoderna. Visar det sig då att det är frälsningen som fungerar, så jobba med den metod ni anser fungerar bäst. Slösa inte bort några pengar på yoga om inte det fungerar. Ingen färg på påsktupparna, utan ös på med frälsningen så mycket ni kan. Idag är det stora problem att komma in på ett fängelse och tjata om Jesus. Och vi har ju en liten pajsa, ja, stor är han, Nisse Kummu, har ni träffat någon kanske? En väldigt trevlig människa som bor i Timmersdala. Och han satt 14 år i fängelse för mord. Och sen har han varit ute i 15 år nu blir det väl. Och hjälpt sina olycksbröder. Och då Och då så, jag tyckte det var så intressant, så jag sa, du kan komma till Mölltorp, så jag honar så du kan få tala i missionskyrkan där. Ja, och så kom han. Och då hade jag förberett mig lite grann då, så att jag bad mitt barnbarn, 14 år, Nanny heter hon, läs det här bibelordet ifrån psalm 40, sa jag. Då gick hon fram och läste det. Han drog mig upp. Jag tycker ni ska lära det utan till, det är väldigt bra bibel. Och så sa jag, Nisse, kom fram, ställ dig här, så. Nisse kom fram. Så sa att den här nu, gå fram och lyft upp Nisse. Och han väger väl 120 kilo. Så där var det. Det får du göra, morfar, säger hon då. Ja, då gick jag fram och kopplade greppet där. Så jag också. Det gick inte. Men jag hade förberett mig. Jag hade tagit med en domkraft. Och så ställde vi domkraften där i kyrkan. Det är första gången i historien som en domkraft har medverkat på ett möte, en gudstjänst. Ja. Och då skulle, det var en skraltig domkraft, det var inte så bra. Och så Nisse ställde, det gick ju inte, han ramlade ju av där. Då sa jag till Nanny, så här, nu står du här, så jag. Och så står jag här. Och så står Nisse i mitten och så kallade vi upp en ifrån publiken. Och nu Nisse, så lägger du en arm på Nanny och så en arm på mig. Och så står du med en fot på domkraften. Och en i publiken började veva. Hur lätt som helst. Det är Jesus som lyfter upp ur fördärvets grop, den djupa död. Ja. Och Nisse var så tagen av det här. Så han predikade bara om det här. Han hade tänkt ut något annat. Och så sa han det så här. Det är mitt livs stora olycka att jag var med i gänget med pojkar. Och vi ställde till en massa tråkigheter i Baronbackan i Örebro. Och så kom det här fruktansvärt tragiska när jag råkade begå ett rånmord, sa han. Åh. Jag hamnade i fängelse. Och vi var ett stort gäng grova förbrytare som var uppmärksammade i fängelset. En dag kommer de och säger så här. Vi har två berömda psykologer som kommer hit nu. Och de ska göra ett experiment med er. Och pojkarna hade ju roligt åt det där. Vet du, psykologer. Alltså det, här med, va? Det är till och med vanligt. Folk skrattar ju åt psykologer. Alltså, men ännu mer fångarna. Och så kom de här psykologerna där. Och de hade ju så roligt åt det här pojkarna. Där, så. Då säger en av psykologerna så här. Vi tror inte på Gud. Men ni, om det ska bli den ordning med er, då måste ni ta emot Jesus i era hjärtan. Och Nisse berättade då för mig. Jag blev så tagen av det här. Jag har inte hört mycket om det här, sa han. Men jag började läsa om Jesus. Vad är Jesus? Jaha. Och det slutade med att jag tog emot Jesus i mitt hjärta. Och nu arbetar jag enbart med att hjälpa människor att komma ur fördärvets grop, den djupa dyn. Ja. Vad säger man? Underbart att den osynlige fungerar. Ja. Och jag har hört så många vittnesbörd. Och jag skulle kunna berätta i timmar för er här. Om alla dessa fångar som jag möter. Och de ger sina vittnesbörd. Och jag tog i lite grann när jag skrev en debattartikel i Dagen här för ett tag sedan. Då skrev jag, jag har inga akademisk utbildning överhuvudtaget. För de brukar ju alltid stå teol, doktor eller sådär när de skriver sina debattinlägg. Det är noga med det. Ingenting, skriver jag. Men jag är nog den svensk som har träffat flest fångar. Men när jag var yngre och debatterade, då kallade jag mig för filsnick. Det tyckte jag lät fint alltså. Jag var ju snickare då, va? Och, ja, filsnick. Man borde fila sågen ibland. Men det var en utvikning. Ja, i alla fall. Så så är det ju så, hörni, att oavsett du är professor eller du är filsnick, så är det Jesus som lyfter upp ur fördärvets grop den djupa dyn. Och jag vet inte hur det är med er här alltså. Vet ni någonting om fördärvets grop, den djupa dyn? Jag är glad att ni inte vet så mycket om det alltså. Men i barndomens dagar så släppte vi nere i södra Småland ut korna i skogen. Och på kvällen Så gick mor ut och ropade: kom kossorna, kom. Då kom de där tre korna med skällekon först. Min mor, hon kunde locka på korna. Och hon skrek och det hördes vid hela nejden där, va? Och då kom de. En dag kom det bara två kor. Och då skickade hon iväg oss ner i skogen och leta. Spring ner till Dusakärret, sa hon. Titta där först, sa hon. Och där nere hade kon gått ner sig i ett dike. Och hon hade bara huvudet ovanför dyn och geggan. Och i mitt fattiga hem så var en ko en förmögenhet. Så ni kan förstå att detta betydde väldigt mycket om vi skulle tappa kon. Och det blev en uppståndelse och far kom och hästen och de drog iväg där, vet du, och de jobbade gubbarna och slet och de fick en sele runt kon, men det var för tungt. Och hästen drog och de kunde inte få upp, det gick inte. Dyn suger. Är ni med? Det är fruktansvärt när det börjar suga så, alltså. Och kon arbetade så, va? Och den sög bara, sjönk mer och mer. Och vi visste ju alla då att millimeter för millimeter, och när näsborrarna inte längre är över vattnet, då är kon död. Och detta är en fasa, har varit genom alla tider. Och många djur, älgar och rådjur och många har också gått ner sig på det här sättet. Och så skriker lillflickan: jätten! Jätten! Och far säger: jätten! Jätten! Och så tar han hästen med sig och springer därifrån. Efter en stund så förvånas alla över att han kom släpade på en konstig träkonstruktion. Det var en stenjätte. Lillflickan hade sett hur man lyfte sten på ett obegripligt sätt upp ur jorden och kunde på det viset få bort dem ifrån åkrarna. Och snart så hade man ställt upp de här fyra benen och kopplat vajen till selarna runt kon. Och då var det inte mycket. Mor satt där, vet du, och höll mulen över vattenytan. Och sen fick man tag i det och två gubbar vevade. Och till slut ser man, nu sjunker hon inte mer. Hon sjunker inte mer. Men det var fruktansvärt segt och det var tungt och svårt. Men när man hade arbetat ordentligt så fick man upp kon ur den djupa dyn. Och detta är en bild av hur vi också kan drabbas av den djupa dyn. Och det slutar alltid med näsan under. Och då hoppas man ju att det här ljuset ska stråla in i sista ögonblicket. Så vi får det där avbrottet. Jätten, stenjätten. Och så fanns det en onaturlig kraft som lyfte. Likt en domkraft som var obegriplig. Ja. Jag får ibland frågorna. Jag måste titta på klockan här så jag inte håller på för länge. 19:16 är hon nu. Jag får ibland frågan så här: varför gör du det här? Säger hon till mig. Jag reser två gånger om året till Colombia och det kostar mig mycket pengar. Därför att det är lönsamt, säger jag. Och så redovisar man ibland på de här som leder Världsnaturfonden och Röda Korset. De har 100 000 i månaden och mer. Och då sa jag i samma, jaha, så det är de nog värda, sa jag. Det vet inte jag, men jag har ännu högre lön, sa jag. Då stirrar han på mig. Hur kan du säga? Och men när jag ser barnen rusa in i skolan. Vi har byggt skolor nu för 40 000 barn på några år. När jag ser kvinnorna gå till sina arbeten med mikrolån. De hade lånat 4 000 kronor och nu syr man och kan försörja sin familj. Och när jag ser barnen äta och när jag ser att de dricker rent vatten. Då känner jag det i mitt hjärta, lönsamheten. Jag skulle inte vilja byta med 100 000 i månaden. Vad säger man? Man är naturligtvis glad att man får vara med. Och då kan jag ju passa på att säga, vi hjälper kvinnor med ett lån. Jag har ett blad här som ser ut så här. Och Daisy heter hon. Jag minns henne mycket väl. Hon hade kommit ut från fängelset. Och hon var förtvivlad. Hon skulle få hem sina barn. Men hon hade ingen möjlighet att försörja dem. Och då fick hon ett lån på 4 000 kronor. Hon köpte symaskiner för det. Hon hade jobbat på syfabriken förut. Och då så började hon att sy. Och när jag kom hit sen nästa gång, då berättade hon att jag jobbar 10-12 timmar per dygn. Men mina barn får mat och vi får pengar till hyra varenda dag. Vad tänker man då? Och jag talade en gång i missionskyrkan i Mölltorp så ögonen blödde nästan om det här. Hur viktigt detta är alltså. Och då sa jag så här, ni kan ta den här lappen och så kan ni riva av den här nedersta delen där va? Och lämna den till mig efteråt. Då sa jag så här, om ni betalar 200 kronor per månad i 20 månader så får en kvinna ett lån så att hon kan försörja sin familj. Och jag fick in 8 lappar. Och så läste jag, oj då, och de också, jaha. Och så stod det på en av lapparna, stod det Aron Kindbom. Det var mitt barnbarn. Han hade fått, för något år sedan hade han fått barnbidraget. Han var inte så gammal då. Och då hade han bestämt sig nu och skrivit på sitt namn att nu skulle han ge 200 kronor av barnbidraget varje månad i 20 månader. Och jag minns honom när det hade gått 20 månader. Då hade det varit betalt. Och kvinnan hade betalt tillbaka sitt lån. Och hennes väninna hade fått låna samma pengar. Det är rätt roligt. Och nu är det väl en tredje kvinna som har fått låna pengarna. För att Aron hade reagerat. Och är det någon som tänker så här, ja men det där var intressant. Du kommer få rapporter från kvinnan där. Så då ska du få den här lappen här, så kan du skriva på det här va? Och så kan du gå med på det. Och skulle du tröttna här efter tid så är inte det hela världen. Men, och vill du fortsätta efter 20 månader så kan man göra det också. Jag har sagt det att nej, ni får gärna ta upp kollekten här, vet du, men jag vill inte ha någon kollekt. Inte det. Jag jobbar alltid gratis nu med allting. Får jag lite ersättning till Mölltorp så kan det väl gå. Får jag inte det så går det bra ändå. Men däremot så skulle jag önska om det var någon tänk så här, ja men det där, det skulle jag kunna ta. 20 månader framåt. Ja. Och så kanske någon tänker, ja, vad gör ni mer för någonting? Jo, vi håller på med vattenrening. Vi renar flodvatten till dricksvatten. Och den metoden är så smart så det är gratis. Om kvinnan i hemmet sköter det där va. Och då har jag tagit fram en lapp som heter Vatten för rena livet. Jag trodde det var ett västgötskt uttryck där för rena livet. Men nu har jag kommit på att det är bara min måg, Daniel Kindbom, som säger det. Vatten för rena livet. Men det blev så. Och då för 400 kronor kan vi ge familjen en vattenrening. Så att familjen får rent vatten. Det dör 800 barn om dagen på grund av skitigt vatten. Ja, vad säger man om det? Ja, vad säger ni? Ni kommer få de här lapparna så får ni välja vilken lapp ni vill. Nu ska jag avsluta och säga så här. Jo, de undrar ibland. Det kostar ju pengar. Ja, det gör det. Och så minns jag när jag var barn. Så började min mor berätta att hennes far, alltså min morfar, han var rallare. Fattiga smålänningar reste runt som rallare och han jobbade uppe i Norrland. Men slipesen rasade av en gång från vagnen och han hamnade under hjulen. Och hjulen gick över båda hans knän. Och det var så trasigt och så slamsigt så att man sågade bort det bara. Och så fick han sy, det läckte ju med tiden, och så fick han sy några gummitutor, jag vet inte, lädertutor där som han hade, drog på där. Och så jobbade han som vanligt. Och de fattiga smålänningarna, de reste till Västergötland eller till Skåne eller till Gotland och jobbade i betorna. Och det gjorde min morfar också. De åkte till Skåne. Och där tjänade de ihop årets enda avlöning. Och när jag kom igenom Skåne så sa jag till min försäljare då: du, vi åker in här, jag ska göra ett besök här. Så jag, vadå, sa han, vadå? Jo, jag ska till Eslövs järnvägsstation, sa jag. Och när vi kom fram till järnvägsstationen så sa jag till han: sitt kvar i bilen här, så ska jag gå in här. Och det var en stor tegelbyggnad. Och det stod det att det var byggt 1914. Och då gick jag omkring där inne på Eslövs järnvägsstation. Och när jag kom ut så sa han: varför är du ledsen? Jo, sa jag, här gick min morfar som krympling efter att ha jobbat en hel vår och sommar. Och här blev han bestulen på årets enda avlöning. På Eslövs järnvägsstation. Jag ville se den järnvägsstationen som hade sett den som stal pengarna för min morfar. När han kom hem då, han hade biljetten kvar och reste till Tingsryd. Och när han kom till Tingsryd så var det 6 kilometer genom skogen för att komma till den lilla gråa stugan. Och de hade min mormor skrivit på väggen. Hon hade en lista som hon skrev, då stod det överst: när far kommer hem, stod det. Och så skrev hon: när far kommer hem, en kappa till Rut. Det var min moster. Ett par kängor till Nanny, det var min mor. Och så var det John och Harry. Och det blev en fylld lista på väggen. Och så, vad är pengarna, sa hon gång på gång. Och så kröp det ju fram att han hade blivit rånad på Eslövs järnvägsstation. Då tog min mormor sin slitna kappa och rev ner listan från väggen och gick 6 kilometer ner till Tingsryd, till Fritjof Franssons handelsbod som låg nedanför kyrkan. Och så gick hon in där och beställde enligt listan. Hon läste bara: livets nödtorft. Och när handelsmannen hade samlat ihop den stora högen på disken och räknat ner summan, och det blev ett jämnt belopp, inte vet jag hur mycket, då låg pengarna på disken. Och jag tittade på honom och såg att han var lång till växten och han hade mörk kostym, sa hon sen efteråt. Hon samlade ihop sin tunga börda, lätta börda, och gick hem till familjen och kunde hålla svälten utanför ännu ett tag. Jag skulle vilja vara en sån ängel som lägger rätt belopp på disken för att rädda människor i förtvivlan. Tack så mycket.